Idag är det långfredag och det namn som vi ger denna fredag säger intressant nog ganska mycket och hur den har kommit att uppfattas. Långfredagen som för många kommit att kännas ganska långt och minnen från min barndom är att på långfredagen fick vi inte göra mycket. Inget extra utan bara vara. Då tyckte jag det var en tung, ganska jobbig dag. Men nu skulle jag uppskatta om det vore så. Men nu har många hamnat i det andra diket. På långfredagen så händer massor. Och där jag kommer ifrån öppnar man upp både sommaraffärer och krogar. Och tycker inte om det. Skulle önska vi kunde bevara långfredagen som en dag där tystnaden, det avskalade, livets allvar, helhet fick stå i centrum. Inför bibeltexterna, reflektionerna, att våga meditera, för de är så starka och de speglar ju livet alla dess delar. Och att vi också vågar lyfta fram tystnaden, stillheten, se det som något positivt som vi också behöver. Och för mig personligen, kanske utifrån min erfarenhet som sjukhuspastor och då inte minst på hospice som är vård i livets slutskede, har tystnaden blivit en del av ett språk, kommunikationen faktiskt. Som inte skrämt mig. Ibland så kan man ju bli både stressad, frustrerad över att inte ha något att säga, något att bidra med. Och då är det också lätt att hitta ursäkter och gå därifrån. Men för mig har livet lärt mig att våga vara kvar när orden uteblivit och tagit slut och tystnaden har tagit över. Att våga vara kvar utan rädsla och också inse att närvaron i sig säger många gånger mer än massa ord. Under den här veckan, denna stilla veckan, har jag reflekterat, funderat, försökt vandra med. En eftertankens tid för mig och också för oss. Men för Jesus var det ju allt annat än stilla, det var ju en avklädandens tid för honom som innehöll både smärta, förnedring och också till sist död. Och jag har under den här veckan haft stor hjälp i mitt sätt att vandra med denna stilla heliga veckan av en liten bok som jag fick för ungefär 20 år sedan. Och den heter Lärjungabilder, människobilder. Den är skriven av Caroline Krook som då var en ung präst i Lund. Och där säger hon också att andakt för henne betyder tänkande. Och jag tycker att det är ett fint uttryck. Innan jag kommer avsluta eller gå vidare till mina tankar vid korset där vi är idag vill jag dela några lärjungaröster. Deras funderingar, känslor inför det som väntade. Och jag kommer också avsluta den här delen med att läsa en dikt som heter Den övre salen. Och jag tänker att vi först ska möta Petrus. Jag har alltid haft ovanligt stora händer, för min far var fiskare. Och redan som liten fick jag vara med och hantera de stora, tunga fångredskapen. Solen, vattnen och näten gjorde min hud grov. Och när jag var 14 år var jag en bredaxlad karl med ovanligt stora händer. Och min känslighet som barn var det nog ingen som riktigt förstod, allra minst jag själv. Men han som gjorde mig till människofiskare, han förstod. Och jag kom aldrig att sluta upp med att förvånas över sidor hos mig själv som jag inte visste om. Men han visste det. Både det jag kom att skämmas över, men också det jag kunde vara stolt över. För i hans närhet blev jag både stark och liten. Han fick mig att växa i mig själv, växa inifrån. Och när han ville tvätta mina fötter, då blev jag förskräckt. Det var ju mina händer som skulle göra sådana sysslor. Och ständigt förvånade han oss. Jag som alltid var så stor och ville vara stor och kanske lite stöddig också, blev liten bredvid honom. Men i honom, nära honom, blev jag själv stor på ett annat sätt. Och sen tänker jag vi skulle möta Thomas också, för jag tycker den är så fin. Det var egentligen inte det, att det var otroligt. Tillsammans med honom hade vi upplevt så mycket som var otroligt. För jag trodde honom faktiskt om precis vad som helst. Men det är sant att jag den här gången inte trodde. För jag var slut, totalt slut. Därför så trodde jag att allt var slut. Jag hade känt mig tvungen att få vara ensam ett tag. Det var därför jag inte var med de andra. Jag hade inte sovit hela den sista månaden, hade oron bara skruvats upp. De sista nätterna hade jag bara gråtit och vi var förvirrade allihop. Vi tog sorgen på lite olika sätt. Vi orkade inte riktigt med varandra, för när han inte fanns var det svårt att hålla ihop. Vi trodde ju alla att det var slut. Nu vet jag att det inte är så. Det är inte slut. I honom finns inget slut. Han är av evighet. Inte långt från templet och tempelplatsen fanns det en sal i övre våningen dit vi brukade dras tillbaka ibland. Det var inte utan smärta som vi gjorde det. Vi befann oss så nära templet och ändå så ohyggligt långt därifrån. Ibland tänkte jag på hur många gånger vi själva hade gått med i högtidsskaran med mycket stor glädje i våra hjärtan. Och vi hade stått utanför de stora portarna i sol och i regn, oftast i blåst, och sjungit med jubel inom oss. Men nu, Jerusalem, Jerusalem, du som dödar profeterna och stenar dem som blir sända till dig. Hur ofta har jag inte velat samla dina barn så som hönan samlar kycklingarna under vingarna. Men ni ville inte. Nu får ni själva ta hand om ert övergivna hus. Och Jesus, han grät. Det var så mycket som nästan omärkligt hade vridits fel. Men ingen av oss kunde tala om var eller på vilket sätt det hela började. Partibildning, kamp om pengar, prestige och maktbegär och så den heliga traditionen. Kommer det någonsin att kunna vridas rätt igen? Vår sista måltid tillsammans åt vi i en sal i övre våningen, inte långt från tempelplatsen. Då såg vi ännu inte med hans ögon, men vi började ana, vi började förstå. Vår första aningslöshet var utsuddad. Han ställde oss inför ett vägval, en korsväg. Igår i Flatorkyrkan på vårt RPG inför påskhelgen så var våran pastor Martin Karlsson med. Han delade musik, sång, texter och tankar med oss. Och han inledde med en fråga jag har svårt att släppa. Vad är Gud när livet inte blir som vi tänkt oss? Och han sa, det här är ju en långfredagsfråga. Och jag funderade mycket på de orden. Och återigen var jag tillbaks i min arbetsvardag på hospice. Och en bild från den här veckan blev så tydlig för mig. Jag har en vän på Änggårdens hospice som jag regelbundet besöker. Han är ung, han är jämngammal med mina barn. Mänskligt sett är det bara fel att han är där, och frågorna också till Gud är så många. Men den bild som jag vill förmedla är att jag på väg in till hospice så möts jag av vitsippor som för varje gång jag kommer dit blir fler och fler. Förundran hos mig lika stor varje gång. Jag stannar upp, fylls av den storhet naturen förmedlar. Där finns liv, där finns skönhet, där finns hopp och där finns kraft. Jag tror att vitsipporna vill förmedla detta till mig. Att ge kraft, våga möta livet där också det avskalade finns. Jag upplever att det blir så varje gång, och det tar jag också med mig in till min vän och också till vårat möte. Och i långfredagens drama som vi hörde Daniel läsa förmedlas och finns det hopp för den vars själ befinner sig i det mörkaste mörka eller kanske i det kallaste kalla. I långfredagens texter finns en hälsning till den som varit eller som är där. För här kläs ju Jesus av allt. Vi hörde ju i texten nyss att Jesus kläs av först värdigheten, sedan tillhörigheterna när soldaterna delar kläderna mellan sig. Från korset ser han sin mor och den lärjunge som han älskade, och han ger dem till varandra. Där är din son, där är din mor. Och när ensamheten inte kan bli större ropar han med hög röst: min Gud, varför har du övergivit mig? Och så gav han upp andan. Då är han i helvetet. Den ensamhet som ingen av oss är befriad från. Genom att Gud själv nedstigen till dödsriket så föds också hoppet, som också vill säga oss: ingen människa är längre ensam i sin ensamhet. Där finns en som har varit där. Där finns Gud. Margareta Melin tycker jag mycket om att läsa, och hon skriver ett av sina kärnord: du är livet, starkare än döden. Med dig i mitt hjärta kan jag inte dö. Jag vill nu dela med mig ytterligare av en upplevelse som jag bär med mig som en stor gåva, och som också gav mig nya insikter om passagen mellan liv och död. För 25 år sedan så fick jag följa min lilla syster genom en tuff sjukdom. Jag fick också vara med när hon dog, och vi var några stycken som fanns där nära henne. Det var en väldigt stark stund, och när hon dog så kände jag att det här var nog en av de starkaste, finaste upplevelserna jag har varit med om. Men konsekvensen av den är fullkomligt fruktansvärd. Vi pratade om det efteråt, min systers man och jag, och sa att det här vågar man väl nästan inte berätta för någon, för det låter kanske konstigt, men så var det. Några år efteråt så hade jag förmånen att vara med när mitt äldsta barnbarn föddes. Och när jag satt där och hon föddes fram så kom den här känslan som jag hade när min syster dog tillbaka till mig. Och jag upplevde att det var något speciellt som hände. Och min fundering blev att är det så att passagerna mellan liv och död och mellan födelse och liv, de är identiska fast konsekvenserna är olika, och att det är något som är större än vi kan greppa. Och det fyllde mig också med ett hopp, och för mig är det också det som är det stora mysteriet och också det som bär. Och jag tänker lite så här att vår stund på jorden, för tiden som ligger mellan födelse och död, kallar ju vi för livet. Men livet har varken början eller slut. Det är evigt. I födelsen antar livet en viss form och i döden lämnas den formen. Formerna är många, men livet är ett. Du är livet, starkare än döden. Med dig i mitt hjärta kan jag inte dö. Jag tycker att det är ganska starka ord som får bära oss. Och jag tänker också på det som hände när Jesus hängde på korset och de som fanns där nära. Kan det vara så här? Stilla, stilla kryper jag ihop vid foten av ditt kors. Du har väl inte övergivit oss, Gud? Här hörs skrik och rop. Här är larm och brus. Var är du, Gud? Tätt in till korset, så nära jag förmår, till smärtan skälver också i min kropp och mina händer blöder som dina. Och du ser oss, Herre. Du ser med kärlekens klarsyn. Du ser allt och du vet varför våra liv gestaltade sig som de gjorde. För du är här. Ännu kan du inte lämna korset. Din gråt är också vår gråt. Tätt intill varandra är vi. Du älskar oss också på korset. Amen.